With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan podcast. Med mig idag, Joel Oskarsson.
Tack så mycket.
Själv heter jag Tor Lindholm.
Trevligt.
Och vi har lite show notes som vi ska försöka bena ut en efter en. Mm. Det var ju så att Peter, som vanligtvis brukar stå här, han lämnade återbud klockan, vad var det, vid lunch. Så fick jag ett sms. Det blir ingen podd för mig idag. Jag har för mycket att filma. Han skulle filma någon ljudlimpa från något
ljudföretag.
Ja.
Rimligtvis.
Alltså ljudlimpa. Mm. Mest fruktansvärda ordet någonsin.
Ja, jag tror faktiskt att jag aldrig har sagt det för att jag ogillar det så mycket. Jag har lyckats undvika det faktiskt helt.
Och skriva det också. Skriver runt det.
Ja,
skriver du soundbar då?
Vi har aldrig skrivit om det ämnet faktiskt.
Nej.
Så på det sättet där.
Så för alla nya tittare, lyssnare, vem är du?
Jag, Joel Oskarsson, är chefredaktör på två techsajter i Sverige. Den ena heter Nordic Hardware och är en gammal sajt om datorer. Vi har hängt med sedan år 2000. Skriver om datorer och datorkomponenter. Vi har extremt duktiga komponentskribenter som inte är jag. Utan jag är redaktören för de här kompetenta människorna. Och sen så är jag dessutom chefredaktör och skribent kan man väl kalla mig på surfa.se där jag gör det mesta av innehållet. Och skriver om smartphones främst men även telekom och mobila grejer i allmänhet.
Okej, okay, så för någon som faktiskt bara liksom så här hört någon gång svagt om Nordic Hardware låter ju annars som en distributör av någon
järnmaterial.
Ja, jag tänker snöskotrar. Riktigt, riktigt så här norrländskt manliga saker.
Just det.
Så vad är det för slags datorkomponenter? Är det liksom skärmar? Minneskort eller vad är det?
Ja, vi skriver om typ allt som har med datorer att göra och gaming i allmänhet. Så vi skriver även lite om spel faktiskt.
Okej, okay, så gamers söker sig till er?
Absolut, ja. Okay. Vi är oerhört bra just för gamers. För att vi skriver ju om datorer från ett datorentusiastperspektiv. Och det finns ju de datorentusiasterna som inte spelar spel.
Ja.
Men de flesta tycker dessutom att spel är roligt. Så det går mycket hand i hand på det sättet.
Ja, då hänger jag med. För att annars jag såg framför mig så här, de som bygger ihop sin egen dator med någon extrem kylvariant och bara satt och mätte den egentligen.
Just
lite
det.
Som absolut. En audiofil som bara så här, jag lyssnar inte så mycket på musiken utan det är mest att hitta sweet spoten och hålla på där och pilla med
det. Så är det ju, sådana har vi ju gott om också kan man
ja,
säga.
Men jag tänker att det är ju bara en liten del, det är liksom de där procenten.
Ja,
lillprocenten, och de är väl inte majoriteten av era läsare, eller är det?
Nej, det är de väl inte. Så kan man väl säga. Man kan väl säga att vi har en ganska nischad målgrupp.
Ja.
Det får man väl erkänna. Vi skriver ju inte jättemycket om gaming med Fortnite på iPhone. Liksom. Utan fokuset är ju på de riktigt balla entusiastkomponenterna till stor del.
Okej. Så hur är det där hemma när släkten frågar vad du jobbar med?
Ja.
Är det data då?
Ja, nej. Jag brukar säga att jag är journalist faktiskt.
Okay.
För det är det enklaste för folk att förstå.
Ah, då är
sen,
jag med.
Sen om de vill veta mer så kanske man kan gå in på datorgrejer. Så. Men då finns det ju risken för att någon blir förvirrad ökar exponentiellt för varje ord man säger.
Så, okej. Nordic Hardware, ena benet. Andra benet, surfa.
Yes.
Vad är det?
Smartphones skriver vi mest om, men vår ambition är om att vara så heltäckande som möjligt på om mobila prylar i allmänhet. Det är bara att från Nordic Hardware så har vi en ambition om att bara göra grejer som vi faktiskt kan någonting om. Mm. Så därför så började vi med smartphones, sen har vi börjat skriva om smarta klockor även och dessutom om svensk telekombransch i allmänhet.
Mm.
Och just smartphones är, eftersom vi började med det, vår största kompetens. Så att vi har Svenska Smartphone-guiden som är, så vitt jag vet, världens största smartphone-guide med över 220 testade smartphones som vi har testat under de gångna åren där alla de testade telefonerna finns med i samma köpguide där man kan komma in och jämföra olika telefoner då för att snabbt och enkelt hitta den bästa telefonen för sig som konsument. Helt enkelt.
Okej, och det är du som sitter och testar varenda telefon.
Mm.
Så bara så jag hänger med här. För eftersom jag kör ju min iPhone 11 Pro.
Ja.
Och det är typ den jag kör. Ja. Jag byter ju bara en gång om året.
Ja.
Hur ofta byter du telefon?
En gång i veckan.
En gång i veckan?
Ganska mycket, ja. Så. Ja, förra året testade jag 52 smartphones. Så att det är
52?
Ganska, ja, så att det är ganska exakt en gång i veckan.
Men hur många går du samtidigt med? Liksom, har du en i varje ficka?
Nej, bara en. En telefon testar jag åt gången.
Okej, så du hårdtestar verkligen som din daily driver?
Exakt, ja. Jag har ingen annan telefon utan jag testar. De enda telefonerna jag använder är den telefonen som jag testar.
Hur ofta blir du flaggad hos banken för att du laddar ner för många bank-ID?
Aldrig. Jag har aldrig blivit det. Vilket är väldigt skrämmande faktiskt. Man kan ju tycka att de borde ringa upp en och bara fråga hur man mår åtminstone. Men det har de inte gjort än.
Oh, gud ja. Ja, jag tror att försäkringsbolagen inte får den där datan.
Verkligen.
Där hade de sagt, du tillhör ju en av våra få procent som står för den största delen.
Ja, nu låter det känns som en riskgrupp på något sätt.
Exakt. Okej, så du byter telefon en gång i veckan.
Mm.
Jag har ju lite drömt om det där att byta telefon oftare och då med iOS så följer ju alla appar med. Så jag rensar ju inte ut mina appar.
Nej,
utan det ligger ju liksom, jag kan visa här i en show för dig och så kommer du svimma. Du ser ju här. Det är ju liksom bara sida upp och sida ner.
Ja, det är
och det bara fylls på. Och fylls på och fylls på.
Ja.
Det här är ju katastrof.
Ja,
det är... Hur är det för dig? Hur ser din telefon ut?
Faktumet att jag byter telefon så ofta påverkar ju hur jag använder min smartphone i vardagen. På det sättet att jag försöker faktiskt minimera appar som behöver konfigureras varje gång.
Ja.
Till exempel. Så att jag försöker minimera antalet appar som jag faktiskt använder och som jag behöver konfigurera varje gång. Och... Så det påverkar min användning och det gör att jag använder väl 60-70 appar ungefär som jag laddar ner varje gång då så att säga. Och även om det kanske låter mycket så de flesta som lyssnar på den här podden tror jag har minst 100 appar.
Absolut, snittar inte medelmänniskan som har i västvärlden en 150 appar.
Det kan jag tänka mig. Sen så använder man kanske inte så många av dem kontinuerligt.
Nej,
men appar som man vill ha på sin smartphone brukar ju vara ganska mycket. Så att 60-70, något sånt håller jag mig på. Och på det sättet är ju jag inte en snittanvändare. Men det finns också ett syfte med det ur ett testperspektiv. Och det är för att jag vill försöka ha en så pålitlig och... en så pålitlig användarupplevelse från telefon till telefon så att det inte förändras så mycket. För att appar kan skapa instabilitet och påverka batteritid och sådana saker. Och jag vill ha en så rättvis bild som möjligt så att därför försöker jag hålla mig ganska stabil i de hänseendena.
Men okej, Så laddar du ner apparna på nytt eller kör du såna här, jag vet att ni är där på andra sidan, pölen ja. Där, Android-träsket. Ja, ja. Ja. Ni har också någonting liknande. Vi gick igenom det förra avsnittet, Peter var mycket besviken på att det faktiskt inte var så att all data i apparna följde med. Men laddar du ner dem manuellt, de här 60-70 apparna, eller du en backup?
När man loggar in i Android första gången, loggar in med sitt Google-konto, så frågar den ifall man vill åtställa. Och då kan man åtställa från en valfri telefon. Som man har säkerhetskopia i molnet. Och då laddar man ner alla appar som man har säkerhetskopierat från den telefonen. Och det görs automatiskt när man loggar in på ett Google-konto.
För att det jag testade det mellan en OnePlus 6 McLaren till en Huawei, vad det nu heter, P30 Pro.
Yeah.
Och det gick inte.
Det gick inte alls?
Nej.
Vad var det som var problemet?
Nej, bara stod så här, hej, vi hittar varandra. Klona över.
Ja.
Nej, det går inte.
Okej, nej. Det är, många av de här tillverkarna har ju försökt skapa sina egna lösningar på det här problemet. Och de är dessvärre sämre ofta. Så att om man använder sig av Google-system, man bara, det enda man gör är att man loggar in. Och så kommer den frågan automatiskt.
Okej, men följer all datan med i apparna?
Ja, det finns ett system i Android och från Google som gör det möjligt. Mm. Men sen är det upp till apputvecklarna. Att faktiskt implementera det. Och det är väldigt hit and miss på Android-sidan. Det finns appar som gör det.
Ja. BankID?
Nej.
Hoppsan.
Men det gör det väl inte på iOS-sidan heller. Så
att... Nej, jag tror att du måste in där och få en verifikationslänk eller något
sånt. Ja, precis. Och vissa appar gör det, fast borde kanske inte göra det. det som jag stämmer absolut mest på, detta är kanske inte något allmänt problem, men Pocket Cast, till exempel, podcastspelare, som jag antar att vissa som lyssnar åtminstone använder, har ett sånt system där de lagrar det i säkerhetskopian. Så när man laddar ner så finns alla podcast som man lyssnar på, dessutom ens senaste spelningsstatus och vilka man har nedladdat och sånt.
Men det måste ju ta jättemycket plats.
Ja, det beror ju på hur man använder den, helt enkelt. Problemet är väl att dessutom så har Pocket Cast ett system för inloggning. Så om man loggar in med Pocket Cast så får man samma funktionalitet, att man kan synkronisera mellan enheter och sådana saker. Men den inloggningen följer ju inte med själva säkerhetskopian. Mm. Så att om du hade en säkerhetskopia från en vecka sedan och ladda ner den, då finns det ju en stor risk, överhängande risk, att du laddar ner massa data som är totalt inaktuell, för att den är inte medveten om att, om den har varit inloggad så har den varit medveten om att jag har lyssnat på poddar sen. Så att i det fallet så, visst, den har den funktionaliteten, men det är så gott som meningslöst, för att huvudgrejen med inloggningen hänger inte med.
Det där låter som en riktigt dålig idé.
Ja, på iOS fungerar det kort sagt otroligt mycket bättre.
Ja, mycket enklare.
Ja.
Okej, så... Ja, frågan är om vi ska hoppa rakt in i det absolut jobbigaste här direkt då.
Ja.
Appen Twitter, använder du den?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej.
Gör du det?
Nej. Jag vet någon som gör.
Ja, just det.
Potus.
Jack Dorsey. Nej, jag ska.
Vad heter han? Potus?
Ja. Det är, för att börja den här diskussionen så kan man ju nämna det att Potus använder ju inte Potus-kontot. Han använder ju ett privat konto.
Just det, Real Donald Trump.
Ja, för det finns ju ett officiellt myndighetskonto för presidenten. Men inte det han använder generellt.
Nej.
Vilket ändå är en poäng som är värd att nämna.
Mm. Följer du något av de här? Eller använder du inte Twitter alls?
Nej, det gör jag inte. Kan jag inte påstå. Jag tycker det är ett coolt nätverk för man ska kolla på saker som händer live, typ.
Mm.
Bortom det så har jag mindre intresse.
Nej. Du vet vad som har hänt?
Någorlunda så, ja.
Ja. Om vi ska försöka sammanfatta det för er som lyssnar. Twitter och Facebook och lite andra forum har ju fått kritik för att inte göra någonting åt det som skrivs på forumen. Bland annat här i Sverige så hade vi ju en incident med en man som hamnade i tingsrätten för att han inte hade plockat ner kommentarer som han tyckte i en grupp som man ansåg att han var ansvarig för. Så det har ju varit en diskussion som har pågått länge. Vem är ansvarig för vad? Är det Facebook? Mark Zuckerberg säger nej. Vi ska inte lägga oss i överhuvudtaget vad som skrivs på internet. Folk ska få skriva vad fasen de vill.
Okay.
I stort sett.
Ja.
Twitter har sagt att de ska börja gå ut och faktagranska. För man har haft problem med det här som många har skrikit sig hesa över. Fake news.
Mm.
Mm. Att det kommer felaktig information. Det kommer bara... Folk skriver vad som helst egentligen och så hävdar att det är sant och så är det ingen som faktagranskar utan istället så bara sprids det vidare. Och det här kan ju då ställa till diverse bekymmer om alla tror att man ska dricka rengöringsmedel för att bli av med en specifik sjukdom.
Får jag bryta in där och bara ifrågasätta din verklighetsbeskrivning lite?
Ja, absolut.
Först och främst så funderar jag på om Mark Zuckerberg verkligen vill att man ska skriva vad man vill. Min inställning, eller min uppfattning av det här är att det faktiskt är tvärtom.
Att Mark Zuckerberg tycker att man inte får skriva vad man vill.
Precis, att Mark Zuckerberg ganska länge har haft en inställning om att man inte får skriva vad man vill på Facebook. Och att Twitter snarare, sen de grundades, har haft en ganska extrem syn på just vad man får säga.
Om
man,
länge
har varit så att på Twitter så har man verkligen fått säga vad man vill. Och sen har det ju förändrats.
Och det var ju att jag sa så har ju att göra med att man idag citerade Mark Zuckerberg i, jag tror det var DN, hos Sydsvenskan.
Okay.
Där det stod Facebook ska inte lägga sig i.
Ja, det var ju väldigt missvisande. Mm. Kan man tycka. Mm. Jag menar, de startade ju ganska nyligen en hel... högsta domstolsliknande organisation som går ut på att bestämma vad folk får säga på Facebook.
Jag kanske föll på eget grepp där. Jag kanske bara var en rubrikläsare.
En sak som Facebook har blivit kritiserade kring när det gäller de här vevorna är ju reklam på Facebook.
Yes.
Bland annat reklam då från politiska organisationer och liknande. Där man kontinuerligt har sagt att man inte har något intresse av att faktagranska dem. Och det är ju, deras argument många gånger handlar ju om att fakta är inte så svartvitt som många kanske påstår att det är. Och för oss att bli involverade i de politiska debatterna, men även marknadsföringen inför val och sådana saker, gör en väldigt slippery slope. Om att vissa saker finns det redan riktlinjer kring, alltså vad man får visa i en annons till exempel. Och vissa saker är direkt olagliga utan att Facebook tycker att saker att Facebook generellt tycker att de inte borde finnas på Facebook.
Ja, för att nyheten var ju just den här med Mark att de tänkte inte göra någonting åt missvisande reklam inför presidentvalet.
Just det, exakt.
Ja, ja. Och då blev det ju när han uttalar sig om det så blir rubriken också Mark Zuckerberg tycker att du får skriva vad du vill i stort sett.
Just det, men jag vet inte om det skiljer sig från Twitters inställning. För att gå in på vad som hände nyligen så är det väl rimligt, är det ju så att de hade en specifik regel om missvisande påståenden om en specifikt ämne som var just valsystem.
Ja.
Om att man inte får missvisande påståenden om hur valsystem fungerar.
Och vad händer om man gör det då? Om man delar information som är missvisande om valsystemet. Vad händer på Twitter om man gör det?
I detta fallet så har de väl helt enkelt lagt en länk till vad de anser är bra information.
Okej, så vem kan råka få den här lilla add-onen då på sin tweet?
Vem som helst, så vitt jag vet.
Mm. Och i det här fallet så var det just Trump som lyckades få en liten prick i registret hos Twitter.
Just det. Mm.
Det här blir han tokig över såklart.
Mm.
Det är inte så kul att vara kungen om fake news och bli få bannor för att man sprider fake news. Så vad gjorde han då?
Ja, you tell me.
Så det han gör är att han skriver en exekutiv förordning eller exekutiv order där det då myndigheter ska kunna moderera, eller hur webbsidor ska kunna moderera innehållet. Att de får inte vara inne och peta. Det är det han inte vill.
Mm.
Han tycker inte att det här är okej att någon gör så här på hans tweet.
Just det.
Mm. Vilket, om man då har varit den som har skrikit högst om att alla andra sprider fake news, så går ju det här tvärt emot vad han tidigare har sagt.
Hur tänker du då?
Han har ju varit mycket för att det är fake news. Allt annat är fake news. Media är fake news, fake news, fake news. Och han är den som påpekar att det är fake news. Han har ju sagt alla stora mediebolag, det är bara fake news, fake news, fake news.
Sure.
Och nu så går han in och så säger han, nej men ingen får påpeka att det är fake news.
Ja, inga de här sociala medierna får inte göra det.
Nej.
För att jag tänker att en enskild person och en social media är inte samma sak.
Nej, absolut. Så det han säger är så bara, okej, alla ni fake news-kanaler, mainstream media som han har kallat det också, ni fortsätter med det ni gör. Ingen ska få lov att ni ska inte ändra.
Mm.
Och det, mina vänner, är dubbelmoral.
Just det, det kan man väl ganska lugnt säga.
Så vad tror vi om det här? Kommer det bli någonting av det?
Nej, det tror jag inte.
Det tror du inte?
Nej, i allmänhet så har jag har tillräckligt stor tillit till USAs justitiesystem för att förstå att alldeles för långtgående saker från presidenten har väldigt sällan någon möjlighet att faktiskt genomföras på något rimligt sätt.
Jag tror du har alldeles rätt i detta.
Ja, min tanke kring detta är ju snarare huruvida dels detta Twitter gjorde, om det var något rimligt, om de borde göra något mer eller liknande. Varför har de inte gjort detta tidigare? Så vidare.
Ja, varför har de inte gjort det tidigare?
Specifikt tidigare så verkar det ju som att de tycker att Donald Trump inte har uppnått de här specifika kraven de har haft tidigare. För att deras inställning har ju varit att vi ska inte ta bort innehåll som vanligen skulle bryta mot våra regler om de kommer från, citat, världsledare. För att det finns ett syfte, det finns ett värde med att veta vad de här världsledarna säger eller och tycker, så att säga.
Yes, men det där stämmer väl inte helt heller, för de har väl Twitter tog bort tweeten från Brasiliens president för att det gick mot covid-19 reglerna för vad man fick sprida om covid-19.
Right, okej.
Okay. Men detta är väl ett nytt påfund. För de innan, som du sa här inne, att de har ju tidigare låtit det vara stormar till höger och vänster. Medan att nu så har man börjat då att sätta de här markeringarna, ta bort tweets som man tycker är då direkt olämpliga.
Just det, ja. Och kring det här så tycker jag det finns en rolig metadiskussion kring detta. Om att jag kan tycka att sociala medier i allmänhet är ju en typ av plats för diskurs som vi inte har någon historisk liknelse till.
Mm.
Den är ju ett nytt ställe för oss att diskutera på och behöver kanske en ny sätt att, för oss att reflektera över vad man får säga och hur man får säga och hur det ska, om det ska modereras. För att stå i parken och prata med folk får man ju säga ganska mycket. Om man däremot är en tidning så får man ganska starkt, åtminstone så är det rent kulturellt, att man får ganska starkt styra vad som finns i tidningen. Men sociala medier har ju en annan position om att det är svårt att argumentera för att sociala medier och en tidning har är samma ställning i samhället, skulle jag påstå. Snarare kanske det är mer likt parkliknelsen, men samtidigt är det inte en offentlig plats, utan det är ju ett privat företags egendom som den, enligt mycket lagstiftning, specifikt i USA, har möjlighet att göra nästan vad de vill på. För att, ja, om man inte trivs där på det sociala mediet för att de har någon typ av restriktioner på vad man får säga, så kan man gå till någon annan istället. Och det är min tanke att vi går just nu igenom en tid där vi försöker till stor del improvisera hur vi ska styra det här. För vi har ingen liknelse kring detta. Och det betyder inte att Twitter har antingen rätt eller fel, utan snarare så tror jag vi fortfarande listar ut vad vi håller på med.
Yes, och för jag gillar liknelsen, men om vi drar den här, jag älskar liknelsen.
Ja,
det
sure.
Det bästa jag vet. Sure. Så om Twitter är den där parken, så det Twitter gör här nu, det är att de går runt och rensar upp alla de här skyltarna som folk har lämnat.
Okay.
För det är ju det som händer. Tweeten försvinner ju inte för att du går ut ur parken. De ligger ju kvar där.
De stannar ju
där för alltid. Att någon går och ställer sig i parken och pratar, det händer ju bara just i stunden.
Just
de som är där hör det. Men med Twitter och Facebook så stannar det kvar. Det är ju där länge. Så det är lite som att lämna en skylt i en park.
Ja. Frågan är hur länge det i praktiken stannar kvar när det gäller Twitter. För att Twitter är ju ganska snabbt medium. Ja, det är inte så jättemånga som sitter och scrollar, tänker jag, tillbakåt i folks tidslinjer. Utan jag tänker de flesta läser väl live. Eller?
Kanske, kanske inte.
Nej. Men du har ju helt rätt i att det rent tekniskt så finns det ju kvar.
Och det är ju det jag gillar med Instagram. Mm. För att där har du, du lägger upp någonting och det är där i 24 timmar.
Ja, just det, med den här...
Vad är det? Händelser.
Ja, just det.
Ja, jag använder knappt det där andra flödet.
Nej, nej, nej.
Utan det är händelser. Det är där jag lägger upp saker, för då är det borta sen.
Mm.
Och jag hade nästan velat att... jag vet inte riktigt hur det skulle fungera, men jag har ju haft någon illusion om att vissa saker bara skulle vara möjliga att se på vissa områden.
Mm. Vad menar du?
Ja, jag har inte tänkt ut det här, men jag har många gånger funderat på att okej, nu är den här händelsen tillgänglig för alla.
Ja.
Men att jag skulle vilja att bara vissa, de har ju en funktion där du bara delar inom en viss då, nära familjegruppen eller vängruppen.
Mm-hmm.
De har en sån funktion, Instagram, där du delar en sak och sen så är det bara de i din, som du är vän med och då har valt att just de här människorna får lov att se det.
Yeah.
Lite som Facebook har, att man kan välja grupper och man kan välja familj och man kan även nu med.
Yeah.
Men att Instagram skulle ha en så här, okej, men vi som har varit på konserten, vi lägger upp och så taggar vi in konserten.
Mm.
Och eftersom alla GPS, eller alla filmer och foton är GPS-taggade så kan jag ju, är det bara jag som kan lägga upp på det här stället och det är bara de som är där som kan se det.
Right.
En sån funktion hade jag tyckt var jätteball.
Så bara alla, bara amerikaner som får läsa Donald Trumps tweets, var det du tänkte?
Nej, men alltså, jag har inte tänkt klart det här. Nej, det är bara liksom en sån som har slagit mig flera gånger. Bara, men det där.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja.
Ja. Så jag vill ju veta mer här. Joel, du sitter ju i rummet här bredvid tillsammans med Teknikveckan.
Ja.
Och jag hör ju dig ofta. Eller, några gånger har jag hört dig prata om någonting som heter RCS.
Just det.
Vi har ju lyft det någon gång i podden, jag och Peter. Aha. Men eftersom vi är noviser på det, så okay. Fill me in, vad är det? RCS.
RCS är Rich Communication Services. Det är, kan man väl säga, den moderna tidens SMS. På den tiden, på det sättet att det kommer förhoppningsvis, för mitt perspektiv, att ersätta SMS, att det kommer fungera ungefär som SMS, med utökad alltså typ, funktionalitet.
Typ iMessage.
Ja, med skillnaden då att likt sms så går det via teleoperatörer och det fungerar för alla. Detta är förhoppningen. Fungerar för alla utan att man behöver signa upp på något privat företag som inte är en teleoperatör. Deras tjänst och vara inlåst i någon specifik app eller sådär, utan det är en standard som vem som helst kan utveckla en app för det. Vem som helst kan ha den på vilken operativsystem som helst. Det är öppet för alla som har ett telefonnummer i alla delar av världen, oberoende på om du har rätt telefon eller om deras, om tillverkaren har stöd i ditt land eller vad det nu kan vara.
Men måste ha telefonnummer? Är det det du låter?
Exakt, ja.
Okej, telefonnummer.
Det måste finnas någon typ av identifikation och då är det
telefonnummer. Är telefonnummer det som är det modernaste vi har?
Nej, det är det inte.
Nej.
Anledningen till att jag tycker att RCS är en intressant teknik är för att jag är ett fan av öppna standarder och tillgänglighet. Dels för att jag är fan av vad det kan göra för potential för personer som inte har det så bra som vi har det. Dels för att det är bra för de personerna som inte har möjlighet att få tillgång till de här inslutna systemen som vi till stor del förlitar oss på. Men även för att det skapar en stabilitet över tid som de här systemen inte kan skapa. Så det är ett grundläggande kommunikationssystem som har modern funktionalitet för att vara attraktivt att använda. Men som är stabilt och kanske kan undvika till exempel censureringsfrågor från privata storbolag som styr över en hel tjänst. Så som Facebook till exempel som styr över WhatsApp och liknande. Över hur den funktionalitet, hur den appen fungerar och så vidare.
Du tänker lite på den kinesiska appen. Vad heter den? Moibo?
WeChat? Nej.
Ja, det kanske var WeChat som hade börjat censurera covid-19 kommentarer.
Jaha, det kände jag faktiskt inte till.
Jo, nej. Innan allting satte igång så visade det sig att de hade censurerat en del sådana.
Ja, det känns väl rimligt.
Men bara rent konkret, hur funkar detta? Vad kan det här ge mig? Spela upp ett scenario där jag faktiskt kan använda RCS.
Just det. I framtiden förhoppningsvis så har din telefon och alla dina vänners telefoner stöd för RCS på samma sätt som att alla dina vänner har SMS i sin telefon.
Okej, så jag måste ha en ny app. För nu har jag ju, just nu så har jag ju Facebook Messenger, sen har jag Instagram meddelanden och sen så har jag iMessage.
Just det, och i iMessage så har du ju stöd för SMS. På samma sätt så kommer du förhoppningsvis ha stöd för RCS där i framtiden.
Okej, okay. Så det kommer vara i min meddelande-app då?
Exakt, ja.
Okay. Men jag kommer fortfarande ha Messenger eller?
Ja, det är väl upp till Apple. Alltså, först och främst är det upp till Apple att implementera RCS i sin telefon.
Ja, så att, för de har inte det?
Nej, de har inte det.
Vilka har det?
I nuläget har de flesta Android-telefoner det, för att Google har implementerat det från i sin Messenger-app.
Okej. Okay.
Sen skiljer det sig lite mellan länder hur långt man har kommit med implementeringen. Mm. För att detta är en teleoperatörstjänst. Så det behöver jag stöd på teleoperatörssidan också.
Aha, då kan vi ju glömma vissa svenska telefonoperatörer.
Då finns det en öppning i detta, att RCS är en ganska digital tjänst. Som man kan använda sig av utan att datan går igenom teleoperatören. Det enda teleoperatören egentligen behöver ha är att bidra med telefonnummer. Sen kan man använda andra RCS-leverantörer. Aha. Så att vad man har gjort i USA till exempel är att alla användare som använder sig av Googles SMS-app som kommer med Android har möjlighet att använda RCS och då skickas datan genom Googles RCS-servrar istället om teleoperatören inte har stöd för tekniken. Men för att återgå till vad som händer i praktiken så är det helt enkelt, du använder en SMS-liknande app på samma sätt som du alltid kunnat använda SMS. Där har du funktionalitet såsom gruppmeddelanden, videosamtal, röstsamtal. Du kan skicka filer av massa olika typer, högupplösta bilder, platsinformation, all sån funktionalitet som man kan tänka sig.
Är det krypterat?
Det kan vi återkomma till.
Okay.
Och dessutom ska du ha gruppmeddelanden, du kan ha leveranskvitton, du kan få information om när folk skriver. All sån funktionalitet som du förväntar dig från en modern meddelandetjänst. Ja, RCS som standard inkluderar ingen innehållskryptering utöver den kryptering som redan finns i telenätet. Så att telenäten är ju krypterade. Mm. 4G-nätet, 5G-nätet och så vidare. Sen finns det saker man kan påpeka just där om att de näten kanske inte är så smart, så bra. Däremot så vet vi att RCS är utvecklat för att själva meddelandena i sig kan anpassas av klienterna. Så att vi vet till exempel nu att det finns ett rykte om att Google håller på att utveckla ett RCS-krypteringslager för RCS, där man kan kryptera mellan parter.
End-to-end,
ja. Yeah. Och då kommer det rimligtvis vara så att då krävs troligen viss extra lager av kompatibilitet. Så att om båda parterna inte har stöd för kryptering så kan det skickas okrypterat. Men då är det ju liksom själva meddelandet är okrypterat. Sen är det ju själva sändningen är ju krypterad över telenätet eller wifi eller vad man nu använder sig av, helt enkelt.
Kommer jag kunna lägga in flera konton under samma app då?
Ja, det är upp till appen helt enkelt. I nuläget så kan du det genom dual SIM-funktionalitet. På samma sätt som du kan göra det med SMS.
Ah, så att igen, om Facebook Messenger har inte stöd för detta, misstänker jag?
Nej.
Men om de skulle implementera stödet,
ja,
då skulle jag helt plötsligt kunna flytta alla mina Facebook Messenger-meddelanden till min meddelande-app. Eller? Hur funkar det?
Vad menar du? Jag förstår inte riktigt vad du
alltså,
tänker.
Det jag drömmer om är ju alltid att kunna samla alla. Jag avskyr att jag behöver liksom så här hoppa mellan de olika meddelandetjänsterna.
Just det.
Så på morgonen när jag vaknar så är jag så bara, okej, då har jag ett sms. Sen har jag ett Facebook-meddelande. Ja. Sen har jag två meddelanden på Instagram. Och sen ligger det ett på WhatsApp. Just. Och sen så ligger det ett på TikTok.
Och det ska jag säga, det är det närmast utopiska löftet om RCS är ju att faktumet att det är en standard och faktumet att det skulle vara inbyggt i alla telefoner gör att du behöver inte fundera på vilket nätverk, vilken meddelandesapp använder den här personen.
Mm.
För att alla har RCS och alla förhoppningsvis skulle gilla den här funktionaliteten som finns i RCS och faktiskt använda det.
Ja.
För att det är ju det som är problemet med SMS idag, att det är långsamt och dåligt helt enkelt. Och det är ju en av de stora fördelarna att du potentiellt kan samla det i en app för att alla är där. Så kommer det rimligtvis inte vara i praktiken däremot.
Ja, för jag tänker Facebook kommer väl inte ge upp sin Messenger. De vill ju ha datan på vad jag skriver.
Ja, nej. Och bara för att jag tycker att detta låter bra betyder ju inte automatiskt att det kommer lyckas. Kanske snarare tvärtom generellt.
Brukar tyvärr vara så.
Ja, men Google i alla fall satsar väldigt hårt på det. Och de har ju över 85% av alla smartphone-användare på planeten under sina vingar. Google har ju misslyckats brutalt i meddelandevärlden under de senaste årtiondet genom att lansera...
Varför det?
De har gått in halvvägs med tjänster sen insett att det funkar ju inte. Så då lanserade de en ny och så gjorde de samma sak om och om igen. Mm. Det är det de har gjort i princip. Sen har de ändrat på mycket på sin marknadsföring och bytt namn och så på tjänster i nästan absurditet. På ett sätt som jag har gjort att det har misslyckats riktigt brutalt. Så att det var väl för 3 år sedan eller sånt där som de insåg att... Vi kör på en standard helt enkelt. Det bästa som kan hända med RCS är att det dödar våra konkurrenter. Vi kommer inte vinna någonting på det här, men vi kommer aldrig vinna överhuvudtaget. Så att det är väl den inställningen som Google verkar ha kring detta, helt enkelt.
Ja, den som lever får se.
Yep.
Mm. Någonting annat, alltså vi har ju ett vanligt segment i podden som heter veckans forumtråd. Vi har egentligen 2 forumtrådar, egentligen en nyhet och en forumtråd. Hur är det med smarta hem? Hur smart är ditt hem?
Extremt dumt.
Ja, det här fascinerar mig med dig. Alltså, du har så mycket teknikprylar.
Ja.
Det är så extremt mycket. Jag har varit och kollat där ni har era grejer.
Ja, det är ju nästan oändligt mycket grejer.
Ja,
det, är det, ju. Ja.
Det skulle ta en livstid att gå igenom allt.
Ja, typ så är det ju.
Ja.
Ja.
Och sen så får jag höra att hemma så är det lite som medeltiden.
Just det.
Du kommer hem så. Och så tänder du ett ljus på så här. Gå runt.
Ja, nej men det
kissar
har...
Kissar i potta.
Ja, precis. Jag har jobbat från början på fritiden i den här branschen i snart 11 år. Och har jobbat på heltid med det i 4 år. Och för varje år som har gått så har jag känt att det som var en hobby verkligen har blivit mitt jobb. På det sättet att dels jag tycker det är så fruktansvärt roligt att gå till jobbet. Mm. För att det är det bästa. Det är väl det min hobby liksom, som jag gör på mitt jobb. Det betyder att när jag kommer hem så är jag färdig med min hobby. Har inget som helst behov av att utöva min hobby längre. Nu kan jag snarare utöva andra hobbies. Och utöver det så finns det vissa personlighetsgrejer som gör att just smarta hemmet passar väldigt dåligt till mig. Och det huvudgrejen är att jag vill att saker ska fungera.
Du säger där, alltså att det smarta hemmet fungerar aldrig.
Nej, för att vara helt ärlig så fungerar en knapp som man trycker på väggen fungerar nära på 100%. Och så är det ju inte helt, för att vara helt ärlig, i smarta hemmet. Och det vet jag, för att jag spenderar 8 timmar per dag för att fippla med teknik som för det mesta inte fungerar helt enkelt.
Fantastiskt.
För att teknik fungerar ju sällan särskilt väl.
Och om man särskilt inte ärlig. När det verkligen behövs.
Nej.
Det är ju alltid då det krisar.
Ja. Och det är ju, det...
Vi var hemma hos Peter igår och var verkligen så här, nu måste vi ha wifi. Det var liksom...
Ska vi testa högtalare? Högtalare.
Ja. Vi var bara så här, måste ha wifi här för att konfigurera detta.
Ja.
Klart att wifi ligger nere.
Ja, det fungerar inte alls.
Nej. Och Peter satt där. Jag vet inte varför.
Nej.
Hans son kom hem. Och pappa! Vad var det han sa? Hans son?
Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det här kom
från. Jo, han sa något så fantastiskt som att det finns inget... Nej, wifi funkar inte. Kan du inte fixa det? Nej, jag vet inte vad felet är, säger Peter. Och hans lillesse svarar, då finns det ingen mening med livet.
Ja, just det. Jo, det hade jag faktiskt. Ja, det, nej, det är ju nästan sant faktiskt. Det är nästan så. Men i alla fall, jag tänkte säga att duktiga teknikanvändare är ju användare som är duktiga på att acceptera att saker inte fungerar och sen bara take care of it.
Yeah.
För att så är det. Och jag tror att de flesta, om man tänker efter på hur man använder sin teknik, så inser man hur många konstiga saker man gör och hur många saker som går snett som man accepterar varje dag. Där tekniken fungerar bra i vardagen. För att man har lyckats hantera de tillfällena där det fungerar riktigt kast. Så är det. Och i slutändan så älskar jag åtminstone det tekniken kan bidra med. Men det betyder inte att jag inte inser att skiten väldigt sällan fungerar perfekt.
Så det här vill du inte ha hemma. Men om vi återgår till veckans forumtråd. För du har ju pratat lite om din dörr från 1800 frös ihjäl.
Just det.
Den
är speciell. Min lägenhetsdörr.
Ja.
Jag är väldigt nyfiken på vem det var som installerade den här. Jag bor i en bostadsrätt. Så att det är någon privatperson som har bytt ut den. Det är inte så att alla i bostadsrätten.
Det är liksom en kassavalvaktig dörr.
Exakt, ja precis. Den låser upp i taket och massa grejer. Det är nog svårt att komma in i mitt hem.
Så för alla lyssnare, man måste alltså vara i... stil med Tom Cruise och firan sig ner för att bryta sig in hos dig.
Något i den stilen, ja. Precis. Ja. Och det var ju på den dörren är ju på den nivån att själva låsmekanismen är så speciell. Så att när jag bestämde mig när jag flyttade in där för att byta ut den här låscylindern, för att den hade inget vred på insidan. Man var tvungen att använda nyckeln på insidan, vilket låter som en oerhört dålig idé.
Särskilt om det är, jag måste skynda mig ut.
Ja, precis. Det brinner. Låt mig fippla fram mina nycklar. Ska jag byta ut dem? Det visade sig vara oerhört svårt på den nivån att när jag bad låssmeden ringa Assa, som ändå var företaget som gör cylindrarna, så hade de ingen aning hur de skulle lösa problemet. Men jag lyckades få tag på en eBay-snubbe som kunde hjälpa mig med det.
Känns ju tryggt när ens lås kommer från eBay. Men Assa, på tal om Assa då. Ja. De hade inte heller så bra säkerhet.
Nej. Du känns ju inte jättelovande då.
Nej. Vad var det som hände här? Det var inte jag som skrev nyheten. Utan det var Peter. Som hade hittat här på lite... information om kommande Yale Doorman.
Just det.
Alltså version 3. Och har du testat något av de här?
Inte
det är en
alls.
Dum fråga eftersom du sitter där på ditt eBay-lås.
Ja, just det, exakt. Nej, det har jag inte, men jag skulle vilja göra det. Eller jag tror, jag har en bild av att jag... Oj, du råkar sätta något i halsen. Jag har en bild av att just dörrlås är en av få IoT-saker som jag skulle kunna tänka mig att ha. Sen har du berättat att det skulle inte vara så bra kanske.
Men nej, alltså...
Det beror lite på vad man har för ju, typ av setup kanske.
Ja, jag har haft en vad heter det? Du står still. Lockitron heter det. Damn, alltså
wow, vilket namn.
Ja, jag har förträngt det fruktansvärda låset. Jag hade två versioner av det. Kickstarter och sen så det som de faktiskt började sälja ordentligt av som heter Bolt, tror jag det heter. Mm. Fruktansvärda saker. Mm. Var kul, men som sagt, man var tvungen att acceptera väldigt mycket trassel.
Nice.
Och sen har jag testat ID-lock från Norge. Och det uppskattar jag faktiskt. Jag gillar det. Men det är ju pill. Det är ju mycket pill med det. Mm. Så här, ställa in det till höger och vänster. Jag vet att Fabian som har den här Tesla, eller vet du, elbilspodcasten.
Fabian, aha, han heter det.
Ja, Fabian okay. Ruben tror jag han heter.
Okay.
Han har rådissat ID-lock så många gånger om. Jag tror han har tre olika versioner av det eller så här, i huset där han bor.
Okay.
Han gillade inte alls, han tyckte det var dålig respons på det och det var dåligt med ditten och datten. Men vi har ju konstaterat det många gånger här innan att vi vill ha smarta saker som tar ner antalet moment. Eller jag vill ha det. För en hemautomatisering så vill jag ha bort momenten. Ja. Momentet att ta upp nycklar. Ja. Det ska vara smidigare att gå in i lägenheten eller huset.
Ja.
Och då komma fram till sitt dörrlås, knappa in en kod. Det ska vara smidigare än att plocka upp nycklarna.
Ja.
För då plockar du hellre upp nycklarna.
Och, ja, annars finns det ingen poäng längre.
Eller? Nej, exakt. Och att gå in i en app på en telefon för att öppna ett lås, vilket var med de här Lockitron, då var det ju, alltså det, nej, då så plockar ju hellre upp nycklarna.
Ja.
Så jag hoppas ju här då, och det har ju varit länge med Yale Doorman, att de har lovat att det ska komma HomeKit-kompatibilitet, för att då ska man ju då kunna sätta in funktioner, alltså att få in det i hemautomatiseringen, att larmen ska kunna gå på och om man kommer hem inom en radie så ska det öppnas. Nu är ju tyvärr HomeKit så pass begränsat så att det accepterar inte att låsen låser eller låser upp, utan det som händer är att du får en notis på skärmen som säger nu vill den här sätta igång detta. Vill du låsa eller vill du låsa upp?
Okej.
Okay. Så och sen så måste man måste interagera med det.
Ah.
Ja. Jag tycker att det där kan man väl få klicka i en liten sån agree och sen så tänker jag att man hade fått slippa de där notiserna.
Ja,
det hade varit rätt skönt. Men det som Yale är väl att du kan ha såna här brickor, NFC-brickor, du kan ha koder och du kan skicka ut temporära koder. Och det är väl smart.
Mm.
Och många av de här systemen är ju att de är låsta. Alltså vi pratade om det förra gången. Förra podden, jag och Peter, att ibland så är dumma, alltså smarta saker, där behövs fler knapptryckningar, blir dumma, men ibland så kan de vara väldigt smarta om de inte integreras med andra saker.
Mm.
Så att du kan ha en smart produkt som bara gör det den ska göra.
Ja.
Den behöver liksom inte integreras med att, ja men nu vaknar jag mitt i natten. Ja. Men det är ju så, jag är ju väldigt lagd åt det hållet att jag vill gärna ha sensorer som känner av saker så att utifrån då massa if-satser så händer det saker i mitt hem.
Om övervakningskameran ser en person som har samma gångstil som du så låses dörren upp.
Typ. Exakt, där, nu pratar vi. Det hade jag velat ha.
Ja.
Men Yale lyckas då läcka den nya versionen och den står det då att den ska ha integration med HomeKit och Google Home tror jag det var också.
Nice.
Men de har ju pratat om de här modulerna länge och i deras värld så vet jag inte riktigt hur lång tid det tar innan de implementerar det här.
Men det är ju de som har lyckats läcka det själva genom att publicera den här informationen på en hemsida.
Det är ju, yes. Så det
är bra jobbat.
Det alltså nu när jag tänker på det. Vill man ha ett lås från ett företag som inte kan hålla en hemsida säker?
Ja, jag kan inte påstå att jag är expert på just de här sådana här typer av lås, men Yale anses väl ändå vara ett av de bättre företagarna i branschen,
ja.
Så att säga. Ja. Så att, detta var ett snedsteg som ändå kanske är mindre jämfört med alla konkurrenters många snedsteg. Eller?
Verkligen. Och det som också kommer här med funktionerna som ska vara, det är ju att du kan, den har en ringklocka.
Oh, ja.
Ja, det är ju så rätt smidigt.
Har den en kamera också?
Nej, den har faktiskt inte det.
Nej, det kanske är bra för svensk lagstiftning.
Än så länge, ja. det den också har är någon sån tampering, alltså att det är något larm där som att de märker om du håller på med den, tror jag.
Ja.
Och den skulle ha Bluetooth också. Jag säger väl wow till det mesta där, förutom ringklockan. Alltså jag tror att det är bra, men jag har inte hört om någon där de folk fattar vad en ringklocka är. Alltså de här smarta ringklockorna.
Aha.
Folk trycker ju inte på dem.
Nej, detta måste ju rimligtvis vara ännu svårare att fatta.
Ja, det är det låst. Jag vågar inte trycka på det. Folk kommer att börja knacka som galningar istället.
Ja.
Nej, ska man göra en smart ringklocka, ja då behöver man ha en sån, ni vet, den vita med den svarta lilla runda ringen.
Ja.
Knappen. Ja. Det är såna.
Ja.
Då vet folk att det är en ringklocka.
Om man sätter en klisterlapp på själva knappen så står det ring. Kan det fungera?
Eller något sånt. Kanske.
Fast det är upphovsrättsskyddat, eller jag menar det är varumärkesskyddat.
Ja, det skulle väl vara det i så fall. Skriva stort ring. På bilden här som har lekt från Yale Dorman på trean så är det en liten klocka. Just men jag det. Vet inte om folk
Nej,
kommer fatta det. Jag tror inte det.
Nej. Den är ju någorlunda snygg i alla fall, kan jag tycka.
Ja.
Vad tycker du om designen?
Alltså, både och. Den ser ut som den har gjort tidigare.
Aha, okay.
Eller alltså, den ser ju annorlunda ut, men det är samma sån här färgkombinationen, samma liksom stil på knappsatsen.
Väldigt mjuk rund är den.
Ja.
Den ser väldigt snäll ut.
Den ser väldigt snäll ut. Jag vet inte, jag tycker ju att ID-locket är mycket, mycket snyggare.
Okay.
Det är liksom en coolare design på ID-lock.
Mm.
Den är liksom inte riktigt så här hårt, fyrkantigt.
Det ser lite mer skandinavisk ut än.
Väldigt mycket mer skandinaviskt. Väldigt mycket mer, vad ska vi säga? Jag tänker lite viking när jag ser det.
Ja, det var väl skandinaviskt.
Ja.
Per definition.
Ja, men det. Så och det, jag uppskattar det. Men jag ska givetvis införskaffa ett Yale Dorman version 3 när det kommer.
Spännande. Och det
återkomma.
Har vi ingen aning om när det är.
Nej, tusan. De
tror
säger...
du det är i år?
Tveksamt.
På riktigt? Oj, det var ett skämt. Men det var alltså tveksamt.
Men de har ju snackat om den här. Alltså, om hemsidan såg inte klar ut som stod öppen.
Nej, det gjorde den verkligen inte.
Nej, och... De har ju pratat om HomeKit-kompatibiliteten alltså länge, riktigt länge.
Mm.
Den här modulen som ska komma, som aldrig kommer.
Just det.
Jag tänker att det inte är jättesvårt, men jag tänker att det här är en liten, liten del av hela deras jätteföretag.
Det är det ju.
Ja.
Det är lite ett gigantiskt bolag.
Ja.
De äger ju som sagt det här israeliska låset som jag hade också. Det var ju ingen Dassa-lås, det var ju något annat varumärke som de äger som ingen vet att de äger.
Ja, nej, de äger ju väldigt mycket så att jag tror att hela den här smarta låsbiten, för det är inte bara det här, utan Linus, det läckte också från den här hemsidan att Linus, som är en annan ny, har funnits i USA.
Är det ett produkt? Vad är det för något?
Jag ska visa här.
Eller är det en person?
Det är ett sånt man sätter på insidan av dörren.
Aha, som vrider själva vreden.
Precis. Och det presenterade de här nu senast på CES.
Jaha.
När det var. Och då hörde vi av oss för att det fanns bara information om att det skulle komma i USA. Och vi var på dem. Hallå, kan vi få reda på var kommer det här till Sverige? Kommer det till Sverige?
Ja.
Inget svar. Nej. Och sen så nu så läckte det på den här hemsidan då att det skulle komma till Sverige också.
Aha.
Så
det var en bonusläcka.
Absolut. Så det vill jag också testa. För vred på insidan, det låter bra, men frågan är...
Du har väl blivit utlåst ur ditt hem?
Flera gånger.
Ja, just det.
Med just sådana.
Ja, just det.
Insidan av dörren lås.
Just det. Men sen så är det ju vissa... Låter bra.
Ja, men sen är det vissa som beskriver att det funkar hur bra som helst.
Ja,
då
så. Det var en fail, kan man säga.
Verkligen. Yes, alltså... Nu har vi spelat in superlänge.
Alltså, hur länge brukar ni spela in?
Vi brukar spela in alldeles för länge. Vi brukar spela in, vad står det här?
55.
55 minuter. Det är ju nästan en timme.
Mm.
Joel?
Ja.
Har du någonting som du vill avsluta med?
Väldigt gärna. Inte något ämne utan bara lite plugs sen. Men om du vill ha något ämne först så kan vi ta det först.
Vi har så många ämnen för så lång tid framöver så att vi hoppar ämnena. Så shoot.
Då så. För alla podcastlyssnare
ja.
Så skulle jag starkt och varmt rekommendera Techbubble. Kan man söka efter i sin podcastspelare, som alla säger. Techbubble är en podcast som vi på Nordic Hardware och Surfa, jag och Anton, spelar in varje vecka. Där vi pratar om de senaste teknikämnena. Och vi gör det utifrån, vi pratar om ganska få ämnen varje vecka. Och så gör vi djupdykningar i dem. Så det är de som är intresserade av teknik, starkt rekommenderat detta. Och vill man se på annat datorrelaterat så kan man göra det på YouTube, precis som man kan titta på Teknikveckan.
Just det,
söker man efter Nordic Hardware så gör vi en video varje vecka om datorer, Windows, spel, sådana saker. En video varje vecka som man kan.
Wow, det är att lova mycket. Hur länge har ni hållit en video i veckan?
Jag bröt nog faktiskt för en månad sedan eller sånt där. Men sen började jag för 3 månader sedan eller sånt där. Men min ambition om att göra det, det kommer nu vara någon paus med. Alltså jag har semester i sommar för jag är inte helt omänsklig. Men varje vecka så kommer det någon video i alla fall. Är förhoppningen så länge det går så att säga. Men min starkaste, varmaste rekommendation är Techbubble. Så sök efter Techbubble.
Techbubble allihopa. Alla ni andra som bara vill snacka skit och snacka skit om teknik och med teknik går in på bubblan.teknikveckan.com. Och idag, eftersom det är Peter som sitter på vilka som är nya patrons, så kommer vi inte göra någon shoutout till våra nya patrons utan det tar vi nästa vecka. Alla ni som är patreon och kommit åt den här via Patreon-feeden, tusen tack allihopa. Tusen tack. Amazing som Tim Cook svarar även svenska användare.
Just det. Ja.
Fantastiskt. Det fick vi ju väldigt mycket frågor där. Är det här på riktigt? Ah, det är någon sekreterare som har svarat. Han har bara fejkat det. Jag fick se mejlet från den svenska användaren som hade skickat en jättefin bild till Tim Cook och sagt tack så jättemycket för allt ni gör och att jag så fantastiskt kan ta de här bilderna med mobilkamera som jag har på fickan.
Har du sett bilden i dess fulla upplösning? Eller har du bara sett den i någon litet format?
Nej, jag har tyvärr bara sett den på Facebook.
bara för att göra en kommentar angående smartphones så är ju såg jag i inlägget att de har tagit med iPhones vidvinkelkamera. Och den är ju dessvärre ganska dålig. Så att den fungerar ju alldeles utmärkt i sociala medier. Men de har ju ganska dålig skärpa.
Ja.
Kameran, så att. Men den ser ju den oerhört fin bild.
Bilden såg jättefin ut. Och det tyckte Tim Cook också. Han svarade amazing.
Har du skickat någonting till Tim Cook någon?
Faktiskt aldrig.
Nej. Varför inte?
Jag vet inte. Jag vågar inte.
Nej, det var det inte.
Men jag kanske ska börja göra det.
Ja, just det.
Och med det allihopa. Så tackar vi för visat intresse. Ha det gott. Hej.
Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.